Välkomna till kvällens undervisning. Vi fortsätter med Paulus brev. Vi har kommit fram till Romarbrevet 15. Och det är ju en fortsättning på 14. Helt klart. Och därför så får vi gå tillbaka till 14 för att se sammanhanget. Vi talade om att det finns en del som kallas för svaga. Och en del som kallas för starka. De svaga är de som inte är riktigt säkra på om man kan äta all typ av kött och all typ av vin. Dricka all typ av vin. Så då föredrar de att inte äta något kött alls. För de tänker att det kan ha offrats till avgudarna. Så de är alltså osäkra på om det här är rätt eller inte. Om man kan äta sånt här kött. Och Paulus tar upp då att de här två olika personerna. De som tvivlande på om det är rätt eller inte och de som är övertygade om att det är rätt, båda har rätt inför Herren att ta ett beslut utifrån sin egen övertygelse. Och där måste man i församlingen respektera varandra. Han tar också upp vissa dagar här och det har ju naturligtvis som vi förstår inte att göra med Herrens högtider, utan det är frågan om att man ger mer tyngd till en dag än en annan. Toran ger ju mer tyngd till vissa dagar, så det kan vi inte ändra på. Han talar alltså till icke-judar här, Paulus. För judarna har ju sin diet som inte går att ändra på. Men det här är en undervisning givet till icke-judar som har mer frihet när det gäller maten. Och där får var och en bestämma vilken nivå han vill lägga sig på då. Och även då när det gäller högtiden. Man kan väl säga det att högtiderna, det kan ju vara födelsedagar, det kan vara andra typer av dagar då som de lägger större betoning på. Det kan också vara Herrens högtider när det gäller hur man ska fira det som icke-jude då, att en del lägger större vikt vid det och en del lägger inte så stor vikt vid det. Och det som är viktigt i det här är att man i församlingen då, i den icke-judiska delen av församlingen, respektera varandras val och tar emot varandra trots att man själv har en övertygelse om en viss livsstil och en viss hållning, så ska man acceptera att andra kan ha andra, dra andra slutsatser och leva efter det. Det viktiga är att man är själv övertygad om att det man gör är det som är rätt. Och det Paulus säger då till slut att det som inte sker av övertygelse, det är synd. Alltså du kan inte äta och tänka att det är fel, för då begår du synd. Trots att det är andra som äter och menar att det inte är fel då. Så två saker lär vi oss här, att var och en får bestämma själv vilken nivå han ska lägga sig på. Och det andra är att man inte kritiserar varandra eller tycker illa av varandra, utan accepterar varandras olika nivåer då när det gäller de här ämnena som han talar om här. Och då kommer vi över till kapitel 15. Och då säger han så här. Om någon är svag i tron, så uppta honom dock vänligt, utan att döma. Nej, nu får vi se här. 15 ska det vara. Ska vi se hur vi kommer in där. Vi som är starka är pliktiga att bära de svagas skröpligheter och inte leva oss själva till behag. I Svenska folkbibeln står det: vi är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Han säger då själv att han är stark. Med andra ord så äter han kött och han dricker vin. Och naturligtvis gör han det som jude. Han kan inte, vi kan inte riktigt räkna in honom i kategorin av de som han undervisar här. Men han har alltså en övertygelse om det han, den position och den ställning han själv har tagit. Och han räknar sig själv som en del av de starka. Och vi är pliktiga att bära de svagas skröplighet eller svaga svagheter. Med andra ord, om vi har någon som är svag, låt oss säga så här. Om det är någon som har varit alkoholist och är svag för alkohol, då kan ju den som inte har problem, om han dricker ett halvt glas vin eller så, det är de starka, de faller inte i alkoholism eller i synd genom att göra det. Men om det då finns någon som delar gemenskapen och inte klarar av att kanske ens lukta på vin eller alkoholdrycker, då är de här som klarar av det skyldiga att hjälpa de som är svaga och inte leva sig själva till behag. Med andra ord att man är villig då att göra avsteg på sin egen övertygelse för att hjälpa den som inte klarar av den här. Att dricka ett halvt glas vin till maten då, eller vad det nu är, om det är till en sabbatsfirande. Då väljer man druvjus istället i kärlek till den här som inte klarar av att ha med alkohol att göra. För att han inte ska falla i synd eller gå tillbaka till ett beteende som har varit skadligt för honom. Var och en av oss må leva sin nästa tillbehag, honom till fromma och honom till uppbyggelse. Fromma är lite svårt ord. Hans bästa står det i Svenska folkbibeln. Var och en ska alltså leva för, inte för sig själv, inte tjäna min egen. Jag lever inte för mig själv, vi lever för varandra. Kärleken gör att vi tänker på andra än oss själva. Det budet som är det viktigaste när det gäller vår relation till medmänniskan är att vi älskar vår nästa som oss själva. Med andra ord, hans välbefinnande är lika viktigt för mig som mitt eget välbefinnande. Och då tjänar jag min nästa till hans bästa och till hans uppbyggelse. Messias är ju vårt stora exempel här. Att han levde inte själv för sig själv. Det gjorde han inte för att han skulle ha det bra eller för att njuta av livet. Och det är ju viktigt för oss att tänka det. Varför gör vi det vi gör? Är det för att söka vår egen lycka? Varför gör vi det vi gör? Och varför har vi den inställningen som vi, eller ja, ska vi säga, varför söker vi det vi söker? Är det för att vi söker vårt eget bästa? Eller är det för att vi söker vårt och andras bästa lika väl som vårt eget bästa? Här är ju Messias vårt stora exempel. Han levdes inte sig själv till behag. Utan med honom skedde det som det står skrivet, dina smädares smädelser eller förolämpares förolämpningar föll över mig. Det är en text som kommer från psalm 69. En psalm som är i första hand talar om David som led av sina motståndare. Men det är också en messiansk psalm, och det är en av de texterna som är mest citerade i de messianska skrifterna. Psalm 69. Det finns många många verser där som citeras i de apostoliska messianska skrifterna. Dina smädares smädelser har fallit över mig. Vem han talar om? Jo, de som talar illa om Gud, alltså de som smädar Gud, det är inte bara mot Gud, utan det har kommit över David i första hand och även då Messias. Han levde inte för sig själv, han levde för Gud. Och det är ju folk gjorde mot Gud, det gjorde de mot honom också. Och det är ett exempel då att vi lever inte för oss själva, vi lever för någon annan. För Herren i första hand, också för våra syskon. Till allt vad som tidigare fordom har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det här är ett intressant text. Det innebär då att allt som, alltså här är inte frågan om allt som har skrivits tidigare, utan han talar om text som är andeinspirerad. Hela Tanakh, hela den hebreiska bibeln, allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. Och vilka är nu vår i den här texten? Är det bara judarna han menar? Hade det varit bara judarna så hade han ju inte kunnat tillämpa det här till hedningarna som han skrivit till här. Han är ju hedningarnas apostel och de oomskurnas sändebud. Så det innebär då att det som har skrivits i de judiska skrifterna, de hebreiska skrifterna, från första Mosebok fram till andra krönikeboken, som i den hebreiska bibeln är den sista boken i den bibeln. Alltså det är en annan ordning än vad den kristna bibeln har. Man kunde säga då, om man ska följa Septuaginta som är den kristna ordningen, från första Mosebok till Malaki. Men i hebreiska bibeln är det från första Mosebok till andra krönikeboken. Allt som står där i Mose Torah, i profeterna och i skrifterna, allt är skrivet till undervisning för judar och icke-judar. Det här är mycket starkt. Det innebär då alltså att en icke-jude enligt Paulus har rätt att studera allt vad som står i Toran. Inte bara de lagar som gäller de sju buden som Noa fick. Utan allt vad som står i Toran är skrivet inte bara för judarna utan för icke-judar också. Det här är ett mycket starkt ord. Som visar att Gud ville att det här, de hebreiska skrifterna skulle nå icke-judarna. För att de skulle undervisas. Och det säger han ju på ett annat ställe. Att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, välskickad till allt gott verk. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Nu ska vi bena sönder de här verserna lite grann. Vad händer när man läser i Tanakh, den hebreiska bibeln? Vad berättar Tanakh om? Den berättar om hur Gud skapade allting. Den berättar om hur Gud utvalde Abraham. Hur patriarkerna växte till. Hur Israels folk gick ner till Egypten. Hur de blev befriade där efter långtidsslaveri och rop till himlen. Hur Herren genom under och tecken visade sin makt och befriade folket från slaveri. Den visar hur synden döms. Den visar hur de som tror och är trogna Gud blir skonade och blir välsignade och får komma in i landet. Den visar vad som händer när man följer Guds bud och när man inte följer Guds bud. Den visar hur Israel genom historien har levt i problem och hur de har levt i överflöd och i annan välsignelse. Och allt det här, och Davids liv, vi kan läsa om profeterna, vi kan läsa om alla möjliga olika berättelser där. Allt det som skrivs, det är för att skapa en tro i de som läser om det här. Och det här, han tar med två ord här. Uthållighet och tröst. Vad är uthållighet och vad är tröst? Uthållighet, det är att man i den svåra situation man har nu, det kan vara press, det kan vara jobbigt, det kan vara stressigt, att man håller ut, att man inte ger upp. Så uthållighet har med nutid att göra, eller hur? Det finns ju ett litet framtidshopp i ordet uthållighet. Men i första hand så är det frågan om det jag gör nu. Jag håller stånd i den här situationen jag har. Och tröst, vad är det då? Tröst, det är ju någonting som ger mig plåster på såren av någonting som har skadat mig eller jag har blivit ledsen för någonting. Och då är tröst någonting som ser bakåt. Någonting som har med dåtid att göra. Uthållighet har med nutid att göra. Tröst har med dåtid att göra. Det jag läser i skrifterna kan skapa uthållighet och tröst. Och så kan vi bevara vårt hopp. Och hoppet har med framtiden att göra. Vi läser den här texten igen då. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Uthållighet är vi att klara av det här vi håller på med nu. Alltså, vad menar Paulus här då? Jo, om vi läser om David till exempel, hur jobbigt han hade det. Han var förföljd utav Saul, han ville döda honom. Han fick till och med fly till till Gaza och var tillsammans med filisterna. Och det var mycket svårt. Och vi kan läsa om vilken gudsman som helst i de här skrifterna. Och se hur jobbigt de hade det. Men de höll ut. De här gudsmännen vi har då som exempel. Det var alltså uthålliga människor. De höll fast vid Gud. Och till slut så gick det bra för dem. Så på så sätt när vi läser om det här jobbiga som de gick igenom och ser hur, vad det ledde till, så får vi också uthållighet, vill bli uppmuntrade utav det vi läser. Att det var ju faktiskt jobbigt för dem som trodde på Gud. Det var ju väldigt, det står om David att varje kväll så grät han i sin kudde på sängen. Han hade det fruktansvärt jobbigt. Och han är en av de största gudsmännen i historien, kung David. Och det ger oss uthållighet när vi har det svårt. Och det ger oss tröst. För då ser vi det att det är ju inte för att jag har syndat som jag får lida så här. Det är ju Herren som är med trots att det är jobbigt. Och just i det här jobbiga så är det en Guds plan i det jag går igenom. Så då får jag uthållighet och jag får tröst i när jag läser om hur det var i skrifterna. Trösten kan ju också vara när man läser om David synd med Batsheba. Och hur han fick förlåtelse, hur han fick upprättelse, hur han fick välsignelse när han vände om ifrån synden. Så allt det här tröstar oss när vi ser oss vad vi har gjort för dumheter i våra liv. För det kan ju skapa dåligt samvete, det kan skapa svåra känslor. Men trösten då ser vi när vi ser Guds handlande med dessa människor som skrifterna talar om. Och då har vi ett hopp. Vi ser ljust mot framtiden. Så vi håller ut i det vi går igenom. Vi blir tröstade. Och vi ser fram emot att det blir en bättre, en ljusare framtid. Och allt det sker när vi tar emot vad skrifterna undervisar om. Och det gäller både judar och icke-judar. Nu går vi till vers 5. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Messias Jeshuas vilja. Att vara ens till sinne står det i 1917. I Messias Jeshuas efterföljelse. Så här kallas Gud för uthållighetens och tröstens Gud. Det är alltså ett namn eller namn på Gud. Han är uthållighetens Gud. Han är tröstens Gud. Det vill säga han ger oss uthållighet och han ger oss tröst. Vi prisar Hashem för att han är uthållighetens och tröstens Gud. Och det gör att vi kan vara eniga efter Messias Jeshuas vilja. Jag tror inte vilja finns här i grekiskan. Jag tror att det är ett litet tillägg här. Vi tittar på det. Ja, i enlighet med Messias Jeshua står det bara på grekiskan där. Så det är lite tillägg här, både 1917 och Svenska Folkbibeln har lagt till efterföljelse och vilja. Men det står enligt Jeshua, eller Messias Jeshua då. Att ni ska vara ens till sinnes, vara eniga enligt Messias Jeshua. Okej, hur ska vi förstå det här då? Jo, nu har vi då en situation i församlingen där en del väljer att äta den här typen av kött. Andra väljer att avstå från den här typen av kött. Och i den situationen är vi satta nu att leva. Vi är satta att respektera de andras val. Vi är tvungna, inom citationstecken men även understryket, att älska varandra. Och när vi då studerar skrifterna så får vi uthållighet i den här situationen som är svår för oss. Och vi får tröst när vi veta att vi har gjort fel tidigare och få förlåtelse, vi får tröst. Gud tröstar oss, han torkar våra tårar. Och han gör så att vi blir eniga enligt Messias Yeshua. I det sättet att vi inte lever för oss själva, precis som Yeshua levde, utan tänker på de andra. Så att vi hittar enheten i omsorgen om varandra och kärleken till varandra. Så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Yeshua Messias Gud och Fader. Endräktigt om en mun prisar vem? Prisar Yeshua? Nej, prisar Yeshuas Gud och Fader. Det är honom vi ska prisa endräktigt med en mun. Så den här uthålligheten och trösten gör att vi kan tillsammans prisa Gud. Lovsång är väldigt viktigt. Enheten i lovsången är viktig. Och när vi har spänningar mellan varandra, då går inte lovsången upp till Herren. Därför är det viktigt att vi gör upp med varandra, att vi älskar varandra och förlåter varandra, så att vi kan prisa Gud. För vi kan inte komma med ett offer och ha någonting emot varandra, för då blir inte offret välbehagligt för Herren. Därför må den ene av er vänligt uppta den andra, så som Messias, Gud till ära, har upptagit er. Vad jag vill säga är detta. För de omskurna, alltså judarna, har Messias blivit en tjänare. Till ett vittne, det är ju det här att han levde inte för sig själv. Han levde för att betjäna judarna, Yeshua. Till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet. Kan man också översätta. Att Gud är, för att visa att Gud är sannfärdig. För att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna. Vad var det för löften som gavs åt fäderna? Jo, att genom din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade. Gud hade lovat både Abraham och hans barn och barnbarn denna välsignelse. Och nu kom Messias för att välsigna alla släkten på jorden. Han, det var inte bara det, han kom ju för att ta bort synderna, han kom för att visa vägen och så vidare. Han kom ju för att uppfylla de profetiska ord som Herren hade gett genom fäderna och genom profeterna. Och så står det längre fram här i vers 9. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet, därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ska vi se över den ordagranna. Jag tycker bättre om den här översättningen i engelska då. And I say, Yeshua, the Messiah, has become a minister of circumcision for the truth of God, to confirm the promises of the fathers and for the nations to glorify God for mercy. Yeshua Messias har kommit som en tjänare för omskärelsen, för att Guds sannings skull, för att bekräfta löftena till förfäderna och för att folken ska kunna prisa Gud för hans barmhärtighet. Här är 1917 hedningarna åter. Jag tycker inte riktigt om, för det finns en koppling här. Ja, folkbibeln är bra. Bekräfta löftena till fäderna och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Vad är det jag vill komma fram till här? Jo, Yeshua, Paulus säger så här. Yeshua kom för att betjäna judarna, välsigna dem och ge dem allt vad Herren har tänkt att ge dem genom honom, hans död och uppståndelse i första hand då. Och det är till för att hedningarna ska kunna prisa Gud för hans barmhärtighet. Här ser vi den här tanken igen, att judiska folket blev utvalt för att välsigna alla folk på jorden. Så Messias Yeshua kom för att tjäna judarna, för att hedningarna ska kunna prisa Gud för hans barmhärtighet. Som det står skrivet, därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Det här är ett citat från Andra Samuelsboken 22:50. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Vem är det som talar här? Om du ser i sammanhanget så är det David som sjunger när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Och David är ju en förebild till Davids son som också Messias Yeshua. Så David säger att han ska tacka Gud bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Men det innebär också att Yeshua, som är Davids son, ska tacka Gud bland hedna folken och lovsjunga hans namn. Så Yeshua har en uppgift också att prisa Gud bland hedningarna. Nästa Romarbrevet citat här i Romarbrevet 15 och vers 10. Vidare heter det: gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Det är ett citat från 5 Mosebok 22 och 43. Så nu har vi alltså från Andra Samuelsboken, och vi har från Moseböckerna, och vi har i Romarbrevet 15 och 11, och på ett annat ställe: lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Det är från psalm 117, vers 1. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Paulus ger 4 citat här som talar om att hedningarna ska bli välsignade genom Messias tillsammans med judarna. Inte istället för, utan tillsammans med. Det står att jag, säger Messias, jag vill prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Ett skott av Israel, han står upp för att regera över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Okej, var står han upp? Han står upp i Israel för att regera också över hedningarna. Här har vi alltså citat från hela spektrat i Tanakh. Vi har de tidigare profeterna som är Andra Samuelsboken. Det finns ju tidigare profeter och senare profeter. Om vi delar upp profetboken i 2 böcker så är det alltså Samuelsböckerna med i profetböckerna. Och sen kommer Toran. Och sen kommer skrifterna. Och sen kommer de senare profeterna som är Jesaja här då. Så Paulus har inte bara 2 eller 3 vittnesbörd utan 4 vittnesbörd från hela Tanakh som talar om att hedningarna ska bli välsignade tillsammans med Israel i Messias som kom för att göra så här, göra att det skulle bli så här. Okej, vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Nu plockar han upp det här med hopp igen. Och han säger hoppets Gud. Också ett namn på Gud. Tidigare, vad var det för namn på Gud vi hade? Vi hade uthållighetens Gud och tröstens Gud. Med andra ord, nutidens Gud som ger oss uthållighet nu. Tröstens Gud som tröstar oss för det som har hänt. Och hoppets Gud som ger oss en klar uppmuntran när det gäller framtiden. Hopp har med framtid att göra. Han är hoppets Gud. Så här ser vi hela Guds namn, hans närvaro nu som ger oss uthållighet nu, här och nu. Hans tröst som tar itu med vårt förflutna. Han är i vårt förflutna och helar vårt förflutna och tröstar oss för det som har hänt. Och hoppets Gud som leder oss åt rätt håll och som ger oss tro och uppmuntran för framtiden att gå framåt och se framåt. Vilket håll ser du? Ser du det som du lever i nu? Ser du bakåt eller ser du framåt? Vilket är den viktigaste punkten du sätter i dina ögon? Här och nu, det som har hänt eller det som kommer. Var sätter du dina ögon? Gud är hoppets Gud. Han lär oss att se framåt. Hoppets Gud ska uppfylla er med glädje. Varför är man glad när man får lida när det är jobbigt? Jo, därför att man vet att längre fram finns det någonting bättre. Och frid, och då får man lugn i sin själ. Man vet att Gud kommer att leda oss I tron, det vill säga jag litar på att Gud kommer att uppfylla det han har lovat, det han har visat oss och det vi ser fram emot, det kommer vi att få del utav. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Vi behöver kraft att kunna hålla ut i de här tankarna att det blir bättre, Herren hjälper oss. Se framåt. När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Okej. Det är lite svårt här med översättningarna. Här jämväl 1917 och också i Svenska Folkbibeln hittar jag inte här i den ordagranna översättningen. Så jag skulle vilja plocka bort de två orden. Så Paulus säger, jag är övertygad om att ni är full av godhet och kunskap så att ni förmår att förmana varandra. Det finns en koppling här mellan godhet och kunskap och att kunna förmana. Vad betyder det? Jo, det betyder att för att kunna förmana på rätt sätt så måste man vara uppfylld av i första hand godhet. Och det andra är kunskap. Så det räcker inte med att veta vad som är rätt om man ska kunna tillrättavisa en annan. Utan man måste ha godhet och godheten kommer faktiskt före kunskapen. Så om jag förmanar en annan med bara kunskap så gör jag inte det på rätt sätt. Och har jag bara godhet och ska tillrättavisa en annan och inte har rätt kunskap, då blir det heller inte rätt förmaning. Så därför behöver jag både godhet och kunskap för att kunna förmana andra. Tillrättavisa kan man säga. Eller uppmuntra. Förmana kan... Det här ordet som används på grekiska betyder varna. Varna. Så att för att kunna alltså tillrättavisa, varna och som översätts här som förmana. Det är alltså inte fråga han i första hand om att uppmuntra här utan tillrättavisa och varna. För att kunna göra det så måste jag ha godhet i mitt hjärta. Måste ha kärlek och det här är de här två karaktärsdragen som kommer från Gud. Alltså kärlek och sanning. Godhet och kunskap. Godhet motsvarar kärlek och kunskap motsvarar sanning. Och det står att han var full av nåd och sanning. Samma sak här. Det är alltså Messias karaktär som är återspeglan av Guds egen karaktär. Det som han ville visa i den här skapelsen av sig själv. Godhet och kunskap. Nåd och sanning. Kärlek och sanning. Det krävs för att kunna tillrättavisa på rätt sätt. Och Paulus var övertygad om att de hade det i församlingen i Rom. Så därför skulle de också kunna uppmuntra och tillrättavisa och varna varandra så att de gör rätt. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er. Trots att ni klarar av det här själva så har jag ändå gjort det. För att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud. När han talar om nåd så betyder det hans tjänst som shaliach, som sändebud, som apostel. För han har fått ett uppdrag att vara ledare för hedningarna som tror. Så han skriver alltså i kraft av sitt ämbete, i kraft av sitt uppdrag att vara shaliach för hedningarna, apostel för de oomskurna. Och det är alltså nåden han talar om. Nåd motsvarar den tjänst han har fått. I kraft av den nåd som jag har fått av Gud. Att jag ska vara Messias, Jeshuas tjänare bland hedningarna. En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium. Nu ser vi här, han ser sig själv som en präst. Som jude har han blivit kallad. Ni ska vara med ett rika präster, säger Herren till judarna, till Israels folk vid Sinai. I andra Mosebok 19 talas om det. Så det judiska folket, Israels folk, är satta som präster för hedningarna. Så Paulus ser sin tjänst inför hedningarna som en prästtjänst. Vad gör prästen? Jo, han offrar. Och i det här fallet så förvaltar han Guds evangelium, det budskap som har skickats till Israel och hedningarna om försoning med Gud genom Yeshua Messias, hans död och uppståndelse, hans försonande död, hans renande verk som kan förlåta synder och rena så att man kan bli frälst. Det predikar Paulus bland hedningarna så att de blir ett offer som Gud tar emot, helgat genom den heliga ande, står här. Så Paulus ser hedningarna som offer till Gud. Med andra ord, om vi tänker då en präst i templet. Han tar emot djur som folk kommer med. Och så offrar han dem till Gud. Prästen är alltså den som tar djuret och för det till altaret och bränner upp det inför Herren. Prästens uppgift är alltså att föra djuren till Gud. Han offrar djuren till Gud. Och i det här fallet säger Paulus att jag är en präst. Jag får tag på hedningar så att de blir offer till Gud. Och går ju också tillbaka till Romarbrevet 12:1 där det står att jag ber er att ni ska offra era kroppar till ett levande offer. Så hans hela tjänst, hela hans uppdrag är att se till att hedningarna blir offrade till Gud. Och att de ska bli sådana offer som Gud tar emot, som blir välbehagliga inför Gud. Avskilda genom den anden, avskildhetens ande eller den heliga ande. Så genom anden kan hedningarna alltså offras till Gud och för att tjäna honom, uppfylla hans vilja. Det är hela Paulus inriktning i hela sitt liv, att hedningarna ska ge sig till Gud och vara hans. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Messias Yeshua. Med andra ord, han säger, det här stora uppdraget som jag har fått, det är ingenting som jag i min egen kraft kan klara av. Men Gud, han har gett mig sin ande och han har gett mig Messias Yeshua. Så i honom så kan jag vara stolt och vara glad och tacksam för det som händer genom mig. För det är han som verkar i mig och genom mig. Jag vågar inte tala om annat än det som Messias har utfört genom mig. Så samma princip som när Gud verkade genom Yeshua. Gud verkade genom Yeshua och nu verkar Yeshua genom Paulus. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag eder, säger Yeshua till sina apostlar. Så det är Yeshua, Messias, som har utfört det som Paulus gjorde för att hedningarna skulle föras till lydnad. Så Yeshua, eller ja, Messias då, den uppståndne, fanns alltså i Paulus när han gick ut till hedningarna. Yeshua gick ut till hedningarna för att rädda dem genom Paulus. Och syftet var inte bara att frälsa dem, utan att de skulle föras till lydnad. Lydnad. Och därför så har ju Paulus alla dessa uppmaningar hur man ska leva. Och vi har ju tittat på det tidigare. För att lydna genom ord och gärning. Genom kraften. I tecken och under. Alla dessa mirakler som skedde genom Paulus. Men miraklerna var inte bara för helande. Och för befrielse från andar och annat sådant. Utan också för att kunna ändra livsstil. Och jag skulle nog vilja säga att det krävs mer kraft. Att förändra traditioner. Än att driva ut en ond ande. Det krävs mer kraft att få hedningarna att ändra sin livsstil än att lägga händerna på dem för att de ska bli friska från förkylningar eller andra krämpor som de har. Kraften gäller livsstilen också, inte bara under och tecken som är övernaturliga i kort sikt, utan här är långsiktig förvandling av människor som gör att de blir Gud välbehagliga i sin livsstil. genom andens kraft. Så har från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Messias evangelium. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Messias namn redan var känt. Det betyder ju inte att han inte kunde göra det då. Men han har satt sin ära i det. Jag vill inte gå där andra har gått. Nu var ju han huvudet för hedningarna. Han var ju hedningarnas apostel. Han var inte en av hedningarnas apostlar. Utan han var hedningarnas apostel. Med andra ord, han hade fått mandatet från himlen att leda alla troende bland hedningarna. Nu var han så respektfull gentemot sina medarbetare i tron att han helst inte ville gå till de områden där andra hade predikat om Yeshua. Men han hade ju ett mandat att leda även dessa. Men så säger han, jag satte min ära i att inte förkunna evangelium där Messias namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet, de som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som inte har hört ska förstå. Det är ju Jesaja 52, slutet där. Och det är ju, hela sammanhanget finns ju om Jesaja 53, om den lidande tjänaren som försonar folket och hedningarnas synder. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er i Rom då, va? För han har haft så mycket att göra i det här i det område som han var där. Och det var ju även problem för honom. Det var motstånd, det var förföljelser och så vidare. Så han kanske inte tyckte att han hann med det han skulle göra. Så han har blivit förhindrad utav olika omständigheter att skynda till Rom och uppfylla det som han hade längtat efter. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Det betyder ju inte att allting var fullkomligt. Men han hade ingen uppgift. Jag har ingen uppgift. I spanska bibeln står det, nu finns det inte längre någon uppgift för mig i dessa områden. Med andra ord, hans bit, hans del av att sprida uppdraget i de områdena var färdig. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Han var alltså på väg till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er. Så hans tanke var inte Rom utan Spanien. Och enligt den här boken, Josef Scholams bok Romarbrevet, så tänkte Paulus det som Yeshua hade sagt, både Judén, Samarien och in till jordens yttersta gräns. Det menar han att Spanien räknas som den yttersta gränsen. Ordet Spanien på i den talmudiska litteraturen kallas för Hispania eller Hispamia. Och det är troligtvis, det är ett hebreiskt ord då, som kommer från en fenicisk rot som heter Sofjama, eller förlåt, Sifjama. Sifjama blir Hispania då, eller Hispamia, som betyder slutet på havet. Om man tänker på Medelhavet då, från Israel, eller från Feniciernas, det som ligger i Libanon och Syrien. Och västerut så var ju Gibraltar sund. Slutet på havet. Och då tänkte man att Spanien det är jordens yttersta gräns. Nu visste ju romarna att det fanns, och även Salomo tidigare visste att det fanns annat längre bort. Men ändå så var det väldigt långt bort liksom, Spanien då. Så enligt Josef Scholam så tänkte Paulus då att om han ska uppfylla det här uppdraget som Yeshua gav sina lärjungar i Apostlagärningarna 1-8 i Judén och Samarien och sedan in till jordens yttersta gräns, så är det Spanien, sista gränsen. Spain represents for Paul also the furthest point of the world where the gospel must be preached. Compare Acts 1:8. Spanien representerar för Paulus också den yttersta punkten i den värld som evangeliet måste bli predikat, jämför apostelgärningarna 1 och 8. Så Rom var inget slutmål. Rom var en rastplats på resan till Spanien. Om vi läser om de gamla resorna så ser vi att det tog ett år att åka till Spanien. Så att det här var inga små saker på den tiden. Jag vill besöka när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Han räknar alltså med att den romerska församlingen, eller församlingen i Rom rättare sagt, ska ge honom pengar och kanske andra ägodelar för att kunna komma till Spanien. Sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Och sen är han slug nog att inte säga så mycket mer om det, utan han ger ett exempel här och en undervisning om varför han har rätt att få pengar från församlingen i Rom. Nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga, det vill säga de troende judarna i Jerusalem. Och de uppgick till omkring 30 000 enligt apostelgärningarna. 30 000 i Jerusalem. Ser ut som att det var troende enligt vad man Jakob nämner om att det är flera tiotusental som har kommit till tro. Han kanske nämner ett större område än bara Jerusalem, men i alla fall Jerusalem och omnejd då 30 000 människor där som trodde på Yeshua. Nu far jag till Jerusalem med hjälp till de heliga. Makedonien och Akaja, det är alltså Grekland och norr om Grekland, har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Pengar. Så har de beslutat. Och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Med andra ord, säger Paulus, jag kommer till er med andligt gott, så nu är ni skyldiga att ge mig materiellt gott. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Messias välsignelse i fullt mått. Det vill säga alla nådegåvorna som han säger i första Korinthierbrevet. Och då betyder det att när han kommer med dessa välsignelser, andliga välsignelser, då har han rätt och de är pliktiga, de är skyldiga att betjäna honom med ekonomisk hjälp. För att han ska fortsätta sin resa till Spanien. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Yeshua Messias skull. Och för den kärlek som anden väcker. Att kämpa tillsammans med mig. Genom att be till Gud för mig. 1917 säger bistå mig i min kamp. Genom att be för mig till Gud. Paulus hade det jobbigt. Det var kamp hela tiden. I kampen finns segern. Och han uppmanar trossyskonen i Yeshua Messias och i kärleken i anden att stå i bön tillsammans med honom. Och be till Gud för honom. Varför? Jo, han var ju på väg nu till Judén och Jerusalem. Där det fanns väldigt många motståndare till det Paulus höll på med. De ville, det var alltså vissa människor som absolut inte ville att det här budskapet skulle gå ut till hedningarna. Paulus skriver om dem i första Thessalonikerbrevet, första eller andra Thessalonikerbrevet. Att det finns bland judarna en grupp som vill hindra hedningarna att få höra talas om Yeshuas död och uppståndelse. Och de var helt emot att Paulus var där ute och predikade. Och han ber alltså att de ska be för honom så att han blir befriad undan de här, den här gruppen av judar som var i området där runt om Jerusalem, i Judén. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror eller som är olydiga. Tror det står ordagrant här. De är olydiga. Och att den hjälp som jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Skulle inte de heliga i Jerusalem, alltså de troende, Jakob och de andra, skulle inte de ta emot gåvorna från hedna troende som ville hjälpa dem ekonomiskt? Ni kommer ihåg det att det skulle bli svåra tider. Det var ju Agabus profeterade ju att det skulle komma hungersnöd över hela Israels land. Och Paulus blev också uppmanad enligt Galaterbrevet, tror jag det är kapitel 1 eller 2, att han skulle tänka på de fattiga. Så han hade ju det i sitt hjärta då. Han visste att det skulle bli svårt för dem i Jerusalem och i Judén. Och därför så visste han att det finns ju pengar där ute, och de kunde alltså hjälpa de troende i Jerusalem. Hur kommer det sig då att han ber att de skulle bli väl, att den här gåvan skulle bli väl mottagen av de heliga, de troende i Jerusalem? Kan det möjligtvis vara så att han tänkte ge pengar till sådana som inte trodde på Yeshua? Och därför ber han, alltså enligt Josef Scholem, och han citerar det bibelställen här i Apostlagärningarna bland annat, så visar han att han gav inte pengar bara till de troende, utan även till templet. Ja, det var och även här David Stern som tar upp det här, att han gick in i templet ju för att ge offergåvor. Och i templet så gav man gåvor som distribuerades till de fattiga bland judarna. Och det kan ju vara både bland de troende och bland de icke-troende då, som det distribuerades till. Troligtvis bland de icke-troende i första hand. Så Paulus gav pengar inte bara till de troende i Jerusalem, utan även till de som inte bekände Yeshua. Så därför så ber han då att de här gåvorna ska bli väl mottagna. Då ska jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. Vila ut. Ja, det här är vederkvicka, står det i 1917. Ska vi se den ordagranna? Refreshed. Uppfriskad, den tycker jag om det. Och det ser vi, det hände ju faktiskt. Om vi slår upp Apostlagärningarna 28, vers 15. Så ser vi att när Paulus kom, han hade ju varit i skeppsbrott där. Och kom till Rom på det sättet, som en fånge. Och när de kom till romerska provinsen, provinsen Rom, så mötte bröderna som fanns i Rom, de gick ut ur staden och kom ut. Om jag fattade så gick de ut ur staden, om vi ska säga då. Ja, det kan vara även från provinsen någonstans i området där. Vers 15 står det. Så snart bröderna där fick höra om oss, gick de oss till mötes ända till Forum Appi och Trestaberne. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Precis det han hade bett dem att be om hände när han kom och träffade dem i Rom. Han säger, be att jag med glädje ska kunna komma till er och vederkvicka mig, alltså bli uppfriskad tillsammans med er. Och det hände ju. Han fick nytt mod. Han blev uppfriskad i sin själ när han träffade syskonen i Rom. Fridens Gud vara med er alla. Amen. Här har vi också ett namn på Gud, fridens Gud. Så i det här kapitlet har vi fyra namn på Gud. Uthållighetens Gud, tröstens Gud, hoppets Gud och fridens Gud. Han vare med er alla. Amen. Och det önskar jag också er alla här. Nästa kapitel blir hälsningar och det ska vi gå igenom nästa vecka med Herrens hjälp. Men det här är egentligen, jag ska kalla det slutet på hans brev. Sen kommer då den sista avslutningsklämmen, ett rekommendationsbrev som han gav till Febe som kom, troligtvis kom med romarbrevet dit till församlingen där i Rom. Och jag önskar också er att fridens Gud ska vara med er alla och ge er en uthållighet och en tröst och ett stort hopp den här veckan. Tack ska ni ha för idag.
Tack så mycket. Shalom.
Shalom.
Tack så mycket. Shalom.